God förmiddag, Guds folk, gott folk. Vilken proklamation vi just gjorde. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Jag tycker vi ska göra en till sån proklamation just nu. Överallt, över hela klotet, vid den här tiden, fast med tidsförskjutning såklart, över de olika tidszonerna, så hälsar folk i kyrkor på jättemånga ställen varandra med proklamationen och hälsningen Guds frid. Jag tycker att ni ska vända er mot varandra någonstans där du sitter. Hälsa varandra lite med Guds frid, kära trossyskon. Gör den proklamationen och den vänskapsyttringen. Ja, så vackert det är att kunna bära fram fridshälsningen trots att vi lever i en värld som ofta är ofridsam. Jag tycker vi ska göra det ofta. Och det viktigaste är ju inte att vi säger Guds frid, utan att vi bär Guds frid till varandra. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, sjunger vi till Herren i den här sången. Och det innebär också att vi gör det till varandra. Så shalom-budskapet står i centrum alltid när Guds folk möts. Så också idag. Vi har en period i kyrkåret just nu, som när kyrkåret i Sverige avslutas här med de här gudstjänsterna, den här perioden i november in emot det nya kyrkåret vid advent. Texter som då handlar om Jesu återkomst, om den yttersta tiden. Och de hör ihop, de här olika gudstjänsternas teman. Och vi har ju bestämt oss för, vi som nu predikar den här hösten, att följa kyrkoårets textförslag. Och ni som går på flera av gudstjänster i följd och hör, lyssna på dem kanske på nätet eller på i efterhand, ser att det här hänger ihop också i vår kyrka. Vi tycker att det var fint att få göra det den här gången. Och det innebär att man kan lätt länka de olika gudstjänsternas predikoinnehåll till varandra. Och det tema som föll på min lott när vi gick igenom detta, det är ju då dagens tema som predikas i många, många, många kyrkor i Sverige. På temat då vaksamhet och väntan. Och vaksamheten och väntan anger direkt att det handlar om en slags mellantid mellan det som har varit och det som då är och det som ska komma. Och jag kommer nu att använda mig av det temat såklart. Det är specifikt med bakgrund av Jesu återkomst och Guds rikets fullbordande och undervisningen om nya himlar och en ny jord. Stora, stora teman. Och det är ingen tvekan om att Bibeln talar om för oss, så som Paulus gör i Filipperbrevet 3:20, att vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Det här kan vi kritiseras för, att vi har en slags världsfrånvändhet om vi betonar det här alldeles för mycket. Vi har ett annat hemland än det vi nu bor i. Vi har ett himmelskt hemland. Men den kritiken tycker jag inte vi ska ta åt oss annat än om vi just överdriver den saken. För faktum är att det eviga livet finns nedlagt i oss människor, och vi har en dubbel hemvist. Den här jordiska som är i många stycken kortvarig och belastad av svårigheter. Och den eviga härligheten då vi befrias från allt detta i en ny stor verklighet som är gudomligt genomgripande, präglad av härligheten ifrån Gud. När jag har förberett mig för den här predikan så har jag kommit liksom att ställa mig själv tre stycken frågor. Och de tre frågorna har jag som utgångspunkt från predikan, och de delar jag härmed med mig till er. Jag skickar dem vidare idag. Frågor är alltid fruktbärande när man vill söka sig vidare i förståelse. För frågor lockar fram försök till svar, och ibland svar som man till och med kan känna sig tillfreds med. Det är inte så enkelt i just de här frågorna som det handlar om här. Men tre frågor tänker jag väcka den här förmiddagen. Och den första kommer här. Och den är ganska enkel. Den är: hur ska vi förstå väntan? Temat för predikan är medan vi väntar. Och medan är ju en slags rörelse i. Det händer saker. Medan är ett aktivt ord. medan vi väntar. Och den första givna frågan blir ju då, hur ska vi förstå väntan? Väntan är ett stort ord, ett ofta använt ord och finns i många sammansättningar. Och det är ju klart så att det som Emilia läste här från början ifrån psalm 130 är ju en kärna när vi talar om väntan i en sån här miljö som idag i vår kyrka här. Nämligen att vi längtar efter Gud och vi väntar efter mer av Gud. Med den här underbara tanken som Emilia så fint la fram direkt här, att vi kan vänta att Gud ska agera i våra liv. Och det är nice att längta efter det. Längtan kan vara någonting oerhört positivt. Och väntan såklart också. Det finns många exempel på det i vår Bibel. I Gamla testamentet såklart. Men också i Nya testamentet. Jag tänker på Lukas och hans evangelium. Lukas verkar ha plockat upp det här med väntan lite extra tydligt. Alldeles i början av evangeliet så stöter vi ju på den rättfärdige och fromme mannen Symeon i templet när Jesus bärs fram som litet spädbarn. Det står om honom att han väntade på Israels tröst. Det är en intressant formulering. Det innebär att han väntade på Messias. Men att kalla Guds ankomsten i Messias för Guds tröst, är en intressant bild av Gud. Symeon väntade på Israels tröst. I slutet av evangeliet stötte vi på Josef från Arimataja. Han som var rådsherre och som faktiskt hade tagit till sig Jesus som just Israels tröst. Och som hjälpte till att lösa problemet med Jesu nedtagande från korset och begravningen. Han var rådsherre och det står om honom i Lukas evangelium, det är 23:52. Han väntade på Guds rike. Han väntade på Guds rike. Och så har vi såklart Zakarias, det är i Lukas 1, Johannes döparens pappa, som förlorade talförmågan i samband med sonens tillblivelse, fick den tillbaka när sonen var född och då profeterade om sonen, alltså Johannes som kallades för döparen sen, om hans liv, men också då om Messias. Och lyssna på den här formuleringen, underbart. Och det kan vi tänka på när vi ser den här bilden också. Den talar liksom samma språk. Det står om Gud i verserna 78 och 79 Lukas 1. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Shalomvägen. Vilken profetia. Komma som en soluppgång. De där vackra soluppgångarna, de där morgnarna som vi längtar efter, som visar sig i en soluppgång, påminner oss om hur Gud ska komma så i våra vardagliga liv. Kanske ibland väldigt mörka och kalla och blåsiga. Och sen kan man då gå vidare lätt, det här var ju Lukas då text, man kan också gå vidare till Romarbrevet och se att Paulus är inne på samma tema, men han väcker en större tanke till och med än detta. När Paulus skriver om längtan och väntan, då har Jesus redan kommit och då finns ytterligare en dimension att han ska komma tillbaka igen. Och i kapitel 8, vers 19 så skriver Paulus: själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Det finns en längtan i själva skapelsen och en väntan i själva stora tillvaron efter ett genombrott av Guds härlighet. Och i den 25:e versen skriver Paulus på samma ställe i Romarbrevet kapitel 8: om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Det vill säga, väntan som är positivt laddad bygger på ett ännu inte sett och uppfyllt hopp. Hoppet finns där, men det har inte hänt än. Väntan är då positivt laddad och leder oss till en upplevelse av att väntan snarast handlar om förväntan. För väntan kan laddas både negativt och positivt såklart. Det kan finnas en slags hopplös väntan. När man drömmer om någonting som inte har en möjlighet att uppfyllas. Och man väntar, men det finns ingen grund för den väntan. Det kommer inte att hända. Ibland ägnar vi oss åt sådana förhoppningar som är meningslösa. Vi har ingenting som bygger upp bakom och säger att det skulle kunna hända. Det är bara en önskedröm. Och det kan lätt leda till passivitet och till och med ledsamheter. Men den positivt laddade väntan, den går snarare att förtydliga med begreppet förväntan. Och den bygger på en grund om att någonting kommer att inträffa som är frigörande och som jag med förvissning och försanthållande kan hålla mig till. Det är förväntan. Och förväntan är egentligen en del av kärnan i den kristna bekännelsen, i den kristna tron. Jag har hoppfullhet, jag har förväntan därför att jag är förvissad och kan hålla för sant det som det handlar om. Det är tro i biblisk mening. Den bibliska förväntan är nämligen hoppfull på grund av ett alldeles speciell orsak som vi alla känner till. Och det är att Guds löften håller. Gud är trofast. Det Gud har lovat, påstår Bibeln, det kommer att inträffa. Och det innebär att förväntan på att det Gud har lovat ska inträffa har en framåtriktad dimension. Rör oss positivt framåt och vi orkar mer. Vi kan vänta lite till. För har Gud lovat så kommer det att hända. I Hebreerbrevet 10:23 så står det så här. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Därför kan vi vänta med ljus, med goda vibbar, med ett leende och en förhoppning som inte bara är en lös dröm byggd på ingenting. Ett luftslott. Nej. Bibelns klara budskap är att Gud håller sina löften. Har han lovat så kommer det att infrias. Och det var detta som Symeon och Josef från Arimataja och Zacharias och andra uttryckte i den första fasen av Messias ankomst. Nu handlar inte predikningarna de här veckorna om den första ankomsten utan om den andra Jesus ankomsten. Och då är ju förutsättningarna lite annorlunda därför att en del av det som Gud har lovat har redan gått i uppfyllelse och det behöver inte hända igen. Men Gud har mer av löften att infria och vi står alltså inför att ta ett beslut om hur vi ska förhålla oss till Guds löften. Om de fortsätter att vara sanna, då kan vi hålla fast vid dem och vara hoppfulla med förväntan och ljus. Och jag vill påstå idag såklart att det är på det sättet. Gud upphör inte att hålla sina löften. Han fortsätter att göra det. Och det betyder då att i den bibliska förväntan så finns en underliggande stark ström av just längtan. Av förtröstan helt enkelt och lugn. Så inväntandet eller förväntan på att Jesus ska komma tillbaka som ju texten handlar om nu. Det är i den bibliska meningen en lugn och stillsam förväntan utan några stora åthävor. Har Gud lovat det så kommer det att ske. Jag behöver inte egentligen bry mig särskilt mycket om det. Hur det ska gå till. För Gud har lovat och det kommer att ske. Kristna, Guds folk i alla tider har förväntat sig att Jesu återkomst skulle inträffa under den egna samtiden. Jag återkommer strax till det. Så kan man inte resonera. Men man kan resonera som att Gud har sagt och Jesus själv många gånger, jag ska komma tillbaka. Det kommer att hända. Men den stora skillnaden på den här väntan och andra, det är att den vi väntar på är redan här. Det är en sak att vänta på någon som ännu inte har kommit. Det är en annan sak att vänta på en som har kommit. Och Jesus sa till sina lärjungar, det står i Johannes 14:8, jag ska inte lämna er ensamma. Och så kommer han till lärjungarna och ger av sitt liv, sin ande, sin livsverklighet till lärjungarna och säger, jag är med er i min ande. Så när vi väntar på en som ska komma, i det här fallet då, Jesus, då väntar vi ju på en som redan är här. Vi har Jesus i våra liv, i vår gemenskap. Kristus är kvar genom sin ande. Och därför är väntan också grundad i en redan befintlig verklighet. Jag har landat trygg i min förväntan på Jesu återkomst, oavsett om den händer under min livstid eller inte. Vilket jag misstänker att den inte kommer att göra, för min livstid är snart slut. Men det spelar ingen roll, därför att jag har redan Kristus. Och då blir det så att, som Paulus skriver, och det står i Romarbrevet 14:8, om vi lever, så lever vi för Herren. Och om vi dör, så dör vi för Herren. Oavsett om vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Och detta avdramatiserar Jesu återkomst något alldeles kolossalt. Jag tillhör Kristus oavsett när han återvänder för att fullfölja Guds rikes projektet. Jag är trygg och lugn och harmonisk i att tänka på Jesu återkomst. Allvarligt talat, det spelar ingen roll för mig om Jesus kommer medan jag lever eller inte. Det viktiga är att jag alltid lever med Jesus. Där har jag min trygghet, och därför har jag heller ingen oro inför Jesu återkomst. Vi väntar på att Jesus ska komma med sin härlighet och i sin härlighet. I Matteus kapitel 25, vers 31, så står det så här, Jesus som säger det om sig själv. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och det här är ju en underbar tanke, en underbar sanning. Vi väntar på ett fullkomnande med nya himlar och en ny jord. Petrus tillägger i sitt första brev, kapitel 3, vers 13, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Halleluja, säger jag. Det är någonting att längta efter. Vi kommer till nästa fråga. Först kanske jag ska säga, väntan är värd att studera mer. Gör det. Det är ett underbart ordstudium i Bibeln, och det är en fin tanke att ägna sig åt. Vad betyder väntan? Nu har jag snuddat lite vid det. Men den andra frågan som jag tycker vi ska ställa, som jag har ställt mig själv, den är, var ska vi befinna oss under väntan? Var ska vi befinna oss? Och med det menar jag, under vilket inflytande ska vi stå? Vad vill vi tillåta påverka våra liv? I förlängningen också, hur vill jag leva under väntan? Och jag ska strax lägga upp två bilder, inte riktigt än, men jag ska strax lägga upp två bilder som en illustration på min poäng. Det är nämligen så här att i september månad, för 2 månader sedan, så stod jag under 2 väldigt olika slags träd. Ja, när bilderna strax kommer upp ska jag beskriva bilderna samtidigt som jag förklarar dem, så att du som lyssnar till detta över nätet och inte ser bilderna ändå kan måla upp dem lite för dig själv. Man kan nämligen ställa sig under olika träd, under olika slags inflytande. Lägg upp nästa bild. Det du ser är vår bil till vänster, parkerad under ett träd på en parkeringsplats vid ett hotell vid Arlanda i september månad. Jag valde platsen noga för jag tyckte att den var så skyddad och bra. Men när jag kom tillbaka så insåg jag, och det visar nu den här bilden, att jag hade parkerat under Arlandas samtliga fåglars bästa toalett. Därför att motorhuven var alldeles fullkletad med fågelspillning. Hade jag tittat på marken, på asfalten innan jag parkerade, hade inte vår bil sett ut på det här sättet. För då hade jag förstått, det här är inte en så bra plats att befinna sig på som jag trodde från början. Och jag garanterar, det trädet kommer jag aldrig mer att parkera under på Arlanda. Det är, jag råder ingen att göra det, för att det kommer att fortsätta att vara en eländig plats. Det ska städas efteråt när man kommer hem med bilen. Och man förstår, det där var inte bra. Det var den vänstra bilden. Den högra är tagen 2 veckor senare i vårt trädgård. Det är vackra äpplen, framförallt ett i centrum, som vittnar om livskraft mot grönskan i trädet och en klarblå himmel i fonden. Där stod jag flera gånger och jag återvände gärna detta fantastiska fruktår. Under det fruktträdet ville jag vara igen. Och det kan man gott råda folk till, att ställa sig under ett äppleträd. Kanske inte nödvändigtvis med bilen, men åtminstone i egen hög person. Och plocka ner ett och annat äpple och smaka den goda frukten. Därför att det här vaksamheten handlar om, som är ett av ämnena under den här dagens gudstjänster. Vad är det för inflytande vi vill låta ske över våra liv? Vaksamhet över att se till att man står där inflytandet är gott, inte där det är ont. Så bilden får ligga kvar, men nu med 3 stycken snabba exempel ur Nya Testamentet på hur Bibeln resonerar om detta. Och i samtliga fall är det Paulus som skriver. Vi börjar från Titus kapitel 2, verserna 11-12. Och det kommer att tala för sig själv det jag nu läser. Här handlar det om vaksamheten och göra ett val. Under vilket träd vill jag stå? Hur vill jag leva? Så här skriver Paulus till Titus i kapitel 2, vers 11 och några framåt. Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär, och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare, Kristus Jesus, träda fram i sin härlighet. Låt oss stå under ett gott fruktträd medan vi väntar. Så läser jag från Paulus första brev till Timoteus. En uppmuntrande text, en uppmaning, 4:12. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för ditt troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Var en förebild i allt du säger och gör. Det gäller inte bara er som är unga, det gäller också oss som är äldre och vad vi än är. Att vara förebilder och satsa på det som är rent och rätt. Och det tredje exemplet, slags nyckeltext det också, ifrån Efesierbrevet 5:15-20. Och jag läser hela sammanhanget och återigen, det talar starkt för sig självt. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Ja, det handlar om att hitta rätt plats att befinna sig på. Och Guds ordet säger till oss att den bästa platsen att befinna sig på, det är ju där Herren också är. Paulus skrev i andra Korintierbrevet 3:17 så här: Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Låt oss välja att stå under det träd som ger oss frid, frihet och det som är vackert och rent. Och Paulus går vidare i en annan text och talar om för oss, ger oss några exempel på vad andens frukt är. Vi tar nästa bild. Och det som står här nu ifrån Galaterbrevet 5, verserna 22 och 23, det ska vi läsa högt tillsammans. Det här är kännetecken på den plats vi ska befinna oss, det liv vi ska leva medan vi väntar. Låt oss sakta nu under min ledning från mikrofonen läsa andens frukt, om andens frukt ifrån Efesierbrevet, ifrån Galaterbrevet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Här har vi en grundprincip för det kristna livet. Det handlar inte enbart om inför Jesu återkomst. Det handlar överhuvudtaget om livet. Det är det här trädet vi ska stå under. Det är så här vi ska leva våra liv. Och det leder oss till nästa fråga. Och den frågan låter så här. Vi tar nästa bild. Vad ska vi göra medan vi väntar? Och det är egentligen nyckelfrågan som också leder oss fram till den text som är föreslagen en bland många för den här dagens predikan. Jag tycker när vi nu ändå har höjt rösten lite grann allihopa, vänd er till varandra ett kort ögonblick och svara på den där frågan. Vad ska vi göra medan vi väntar? Jag är tyst en liten stund så får ni tala med varandra om det. Så många goda svar det finns på den frågan. Det skulle vara roligt att höra alla svar nu, men det går ju inte, och det var inte heller meningen. Men just att vi kan ganska snabbt och enkelt hitta uttryck för vad som är det sunda livet. Emilie och jag kom hastigt bara in på Jakobs reflektion eller fråga, utmaning. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro med gärningar. Alltså det finns massvis med tankar omkring detta som är intressanta. När vi då tar oss till den texten som också är föreslagen för den här dagen, då handlar det om Matteus 24 och 25. Och där den börjar med att lärjungarna ställer en fråga till Jesus när de är ensamma efter att ha varit vid templet. De har gått tillbaka till olivträdgården på Oljeberget. Och så ställer de en fråga till Jesus som han har sagt att templet kommer att raseras. Och då ställer de frågan, säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Och det är också en viktig fråga att ställa såklart för lärjungarna. Men det intressanta med det är att Jesus svar innebär breda penseldrag på tingens ordning, så att säga, hur tillvaron kommer att te sig. Men han undviker att svara på själva frågan, när kommer detta att hända? Och det måste ju bero på att det inte är en riktigt relevant fråga. Hans svar är, dagen och timmen känner ingen utom fadern. Så att han ger inget svar på den, det går inte att veta, ingen kan känna till den. För huvudfokus tycks inte vara när, var, hur återkomsten ska ske, utan att. Och att, som vi redan har pratat om mycket nu här, och som ni bytte med ord med varandra om, att han ska komma, påverka våra liv, och vi gör val vad vi vill ska ha inflytande över oss. Det är inte en fråga om att han ska komma, om han ska komma eller inte, utan att, men inte när, var och hur. Och även det här finns i Lukas evangeliet, för Lukas citerar ifrån en liknelse som Jesus ger där han säger, tänker en god och en trogen, tänker en trogen och klok förvaltare. Ja, nu tänker vi oss en trogen och klok förvaltare. Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Ja, det var ju inget märkvärdigt uttryck. Gör vad du ska. Fortsätt leva. Det tycks vara en nyckel här. Hur ska vi förhålla oss? Vad ska vi göra medan vi väntar? Ja, det verkar som att vi ska helt enkelt fortsätta göra det vi gör. Men göra det just på grund, med grunden att vi har en förväntan på hans återkomst. Och en förväntan på hans aktiva närvaro i våra liv under tiden. Genom det vi gör i vår vardag. Svaret Jesus ger innehåller tre stycken liknelser. Och egentligen tycker jag att Jesus svarar på den här frågan. Vad ska vi göra medan vi väntar? Även om den inte är ställd av lärjungarna då. Nu har vi ställt den här i vår kyrka. Låt oss se vad Jesus svarar. Och det blir mitt bidrag till frågeställningens möjliga svar. För Jesus ger tre liknelser i de där kapitlen i Matteusevangeliet. Och en av de liknelserna handlar just om förvaltarskap, precis som den där liknelsen som Lukas hänvisar till. Och förvaltarskapet går ut på att olika personer får pengar att förvalta, och därför kallas liknelsen ofta för liknelsen om talenterna. Och de hanterar ansvaret för de pengar de har fått att ta hand om på olika sätt. De två som gör det på ett rätt sätt får i den här berättelsen Jesus ger omdömet: bra, du är en god och trogen tjänare. Och där tror jag vi har ett Jesus-svar på frågan: vad ska vi göra medan vi väntar? Jag tror att Jesus ger här tre stycken förhållningssätt som präglar Guds folks väntan på hans återkomst. När det är balanserat, när det är längtansfullt, fullt av förtröstan, lugnt och sansat. Med slutklämmen: gör det du ska, gör det du ska. Och de tre begreppen, bra, du är en god och trogen tjänare, är värda några korta minuter till. Vi börjar med godheten. Godheten som handlar om oss själva egentligen. Hur har jag det i mitt eget liv? Vilken är min moraliska standard? Och hur liknar jag Gud? I vilken utsträckning låter jag det goda fruktträdets frukter påverka mitt liv? Det som är andens kännetecken. Godheten är en av de viktiga centrala delarna i detta. Låter jag mitt liv präglas av en moralisk standard som är gudslik? Det normala motsatsordet mot godhet skulle man kunna säga, det är ondska. Men jag tycker att det är lite för dramatiskt. Det är sant för all del. Men alldeles mycket vanligare är ett annat motsatspar, några andra motsatsord till godhet. Nämligen att vi är likgiltiga eller fullständigt passiva. Alltså, likgiltighet och passivitet är också motsats till godhet. För godhet per definition är aktiv i att göra gärningar som gynnar. Medan passivitet och likgiltighet förhåller sig inaktiv. Godheten handlar om att jag låter mitt liv präglas av Guds likhet. Det som kännetecknar Guds aktiva kärlek. Nästa ord i sammanhanget. Bra, du är en god och trogen tjänare. Troheten. Troheten handlar snarare om vår relation till Gud. Hur vi förhåller oss till vårt umgänge, vår gemenskap med Gud. Är vi trogna i vår relation till Gud? Vad ska vi göra medan vi väntar? Ja, vi ska troget leva med Herren. Troheten innebär en beslutsamhet att fortsätta leva med Gud vad som än händer. Och det innebär att hålla fast vid tilliten till Gud hur mitt liv än ser ut. Ett förblivande i Gud. Och för att detta ska vara möjligt får vi också hjälp av Guds ande i våra liv. Så i väntan på Jesu återkomst eller vår egen död som föregår Jesu återkomst, vilket är fallet för de allra flesta, så är tricket då att leva troget i relation med Gud. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Oavsett om vi lever eller dör så tillhör vi honom. Så troheten till Gud är naturligtvis central i hur vi ska förhålla oss under väntan, medan vi väntar. Och så det tredje då, som kommer som en följd, det är typiskt, finns i flera sammanhang av Jesu undervisning. Det tredje är utåtriktat. Det är tjänandet. Och det handlar om hur vi förhåller oss till andra människor runt omkring oss. Vad ska vi göra medan vi väntar? Ja, vi ska ägna oss åt andra människor. Ett motsatsord till tjänande skulle kunna vara själviskhet. Och det skulle kunna vara ovilja och ointresse. Själviskheten är ganska drastisk. Egoismen är ett starkt ord i motsatsförhållande då till tjänandet. Men även just att förhålla sig ointresserad och vara ovillig är ju ett uttryck för att man inte riktigt har fattat poängen med att leva med Gud som är utgivande för andra. Andra är viktigare än jag själv. Vilket är viktigast i mitt liv? Att jag försöker vara intressant eller att jag försöker vara intresserad? Är du och jag inriktade på att vara intressanta när vi möter andra människor? Eller är vi inriktade på att vara intresserade när vi möter andra människor? Det är en fråga om hur vi förhåller oss till vårt jag i relation till omgivningen och andra människor. Vad ska vi göra medan vi väntar? Ja, vi ska leva i godhet, trohet och tjänande. Och faktum är att det här är en andra livsprincip för det kristna livet faktiskt. Det här gäller i alla sammanhang och alldeles oavsett om Jesu återkomst är inblandat i resonemanget eller inte. Budskapet är: fortsätt göra det du gör. Och var hela tiden beredd på ett gudsingripande. Det är min huvudpoäng i den här predikan. Fortsätt göra det du gör i godhet, trohet och tjänande. I din vardag, utan stora åthävor. Gör det i förväntan att Gud när som helst kan gripa in, kan göra någonting speciellt i ditt liv eller återvända med Messias. Händelserna som resonemanget innebär ju då att vi kan kombinera en Messias förväntan och en slags verklighet, vardagstillvändhet. De här växelverkar med varandra och är inte varandras motsats. Vi kan vara världstillvända och messiastillvända, återvändartillvända samtidigt. Och jag tror att det är den goda poängen i detta. Och det blir dessutom en krydda i livet att få leva med en förväntan att Herren när som helst kan gripa in. Om han inte gör det till något drastiskt i mitt liv så påverkar inte det min relation med honom. Jag är trygg i att Gud är den han är oavsett hur det går i mitt liv. Men jag är ju glad när jag ser ett gudomligt ingripande och ibland får vi göra det. Så kan vi återvända till Lukas en sista gång. För Lukas ger oss också en bra avrundning av det här budskapet på dagen för vaksamhet och väntan. Lukas är den som beskriver Jesu himmelsfärd. Och det är två texter som går in i varandra. Det är slutet av Lukas evangeliet och början av apostlagärningarna. Och där kan man se hur märkligt det var när Jesus lämnade dem och for till himmelen. För vi kan läsa så här. Att medan han, alltså Jesus, välsignade dem, för han lyfte sina händer och välsignade dem, så lämnade han dem och fördes upp till himlen. Då står det, de föll ner och hyllade honom och återvände till Jerusalem under stor glädje och de prisade Gud. De föll alltså ner och tillbad Jesus efter det att han hade farit till himlen. För de hade förstått att han fortfarande var närvarande. Det står också att de hade fått hjälp. Det står att Jesus hade öppnat deras sinnen så att de förstod skrifterna. De hyllade honom när han lämnade. Det är lite otippat. Och så går de vidare i glädje fast han inte är hos dem längre. Och så väljer de att fortsätta hemma där de var. En del i Jerusalem och andra på andra ställen. Deras liv fortsatte. De hade nämligen förstått vem Jesus var. De hade insett att det som lämnade dem då, det var Jesu jordiska gestalt. Men Jesu gudomliga andliga gestalt fanns kvar genom den heliga ande, vilket upprepas flera gånger. Så han som lämnade dem fanns fortfarande kvar, och så är det än i denna dag. Vi har Jesus i våra liv. Han har kommit till oss, och vi är trygga och lugna i det, samtidigt som vi förväntar oss hans återkomst. Och då kan det bli med ett leende som vi talar om Jesu återkomst. Jag ser fram emot det. Antingen kommer jag till den eviga härligheten på väg dit, så att säga, när jag dör. Eller också får jag vara med när jag kommer tillbaka. Det är en underordnad fråga i mitt kristna liv. Den överordnade frågan är: vilket träd står jag under? Vad lever jag under för inflytande? Har jag med Gud att göra? Då kan jag vara trygg för hans löften håller. Så finns det två män som liknar änglavarelser, som säger: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Jag älskar den frågan. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från ner till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Och så går de hem. Vänner, vi ska inte stå och titta mot himlen när vi väntar på Jesus. Vi ska titta på helt andra saker. Det lönar sig inte att stå och titta mot himlen och vara passiv. Och vänta och vänta och vänta och vänta och bli förtvivlad för att han aldrig kommer. Nej, Galileer, varför står ni och tittar mot himlen? Han ska komma tillbaka, absolut. Och de sist nedtecknade orden av Matteus i det evangeliet, de är uppmuntrande och väldigt, väldigt trostärkande. Det sista vi har av Jesus i den texten är följande utsaga: jag är med er alla dagar intill tidens slut. Ska vi säga det tillsammans tre gånger? Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Tack för detta, Herre. Vi tilltalar dig i vår bön just nu som en levande uppstånden frälsare med stora planer, med löften som ska uppfyllas här och nu i våra vardagsliv, och i ett evigt perspektiv med återupprättandet av Guds rike i dess fullhet, med din härlighet dominerande överallt och med en evig tillvaro fylld av rättfärdighet i din närvaro. Tack för att vi kan få leva trygga i detta, och hjälp oss nu, Herre, att leva förståndigt, vaksamt och rätt under väntan, i förvissningen om att dina löften håller. Amen.